Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallsskada och sjukdom. Försäkringen gäller så länge som till årsförfallodagen efter att barnet har fyllt 25 år. Efter det så får barnet teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna hos Länsförsäkringar. Och den kan man då teckna utan hälsoprövning upp till ett visst försäkringsbelopp. Det här gäller om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev. Läs mer på lansforsakringar.se. Tack Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Syrsky, Lars Klintvall och idag med Elin Lindsäter. Hej!
Hej!
Välkommen. Vi ska prata om tonåringar som fastnar i långvarig trötthet, utmattning, utbrändhet, lite de här orden som snurrar runt. Kan inte du bara först berätta kort vem du är?
Jag är psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Och jag forskar på just stress och utmattning. Och framförallt i primärvården, så att vi har möjlighet att fånga upp personer som söker hjälp. Ja, oftast i ett ganska tidigt skede, men ibland har det såklart gått långt också.
Superbra. Kan inte du, det här som jag sa inledningsvis då, med de här olika orden som snurrar, utbrändhet, utmattning. Är det samma sak? Tänker du att det är någon skillnad? Vad ska man tänka om det där?
Bra fråga. Utbrändhet är väl ett sånt ord som vi kan slänga oss med ganska mycket och kommer från det engelska ordet burnout. Och det är inte en medicinsk diagnos, utan ett ord som försöker fånga in vad som händer med människor om man har varit med om långvarig stress. Och framförallt då i arbetslivet. Men så för ungdomar så innebär ju det till exempel i skolmiljön. Att man upplever att det är alldeles för mycket att göra. Eller det är en dålig arbetsmiljö. Eller man utsätts för olika svåra sociala situationer i skolan. Och då kan man utveckla en rad symptom som innefattar till exempel att man blir väldigt emotionellt och mentalt trött i första hand. Och att man kan bli cynisk och uppgiven.
Men också typ så här att man får minnesproblem och sånt. Är det inte det sånt man pratar om med utbrändhet?
Jo, alltså just i den termen så trycker man inte så hårt på minnesproblem. Men när man pratar om den här svåra tröttheten och utmattningen som finns i det begreppet så är det väldigt nära kopplat till att man har svårt att fokusera och komma ihåg saker. Så absolut är det en del i den tröttheten. Utmattning, då det för ju tankarna mer mot vårt svenska begrepp utmattningssyndrom. Som också är det har vi gjort till en medicinsk diagnos i Sverige som är väldigt lik burnout eller utbrändhet som man pratar om internationellt. Men där ser man att det behöver inte bara vara liksom en hög stress i arbetslivet eller i skolan, utan man tar ett bredare perspektiv och väger in att det kan hända svåra saker i livet som inte är arbetsrelaterade, som utmaningar i familjelivet, sjukdom i familjen, separationer och sådär, som också bidrar till ungefär samma typ av problem med måendet och utveckling av svår trötthet, kanske nedstämdhet och ångest också, och minneskoncentrationsproblem. Men jag vill lägga till att när man pratar om utmattning, då, det är också en jättevanlig konsekvens av olika... det är ju vanligt att vi upplever det i vardagen. Man kan känna sig väldigt utmattad om man sover väldigt dåligt. Till exempel så blir man ju utmattad och får koncentrationsproblem. Det kan också vara att man efter en infektion till exempel, eller att man har varit med om en skada eller ja, många olika somatiska tillstånd kan ju också leda till att man blir väldigt trött. Och det är ju egentligen en helt normal reaktion på att man försöker ställa om. Man behöver liksom initialt vila för att sen kunna komma tillbaka till en normal livsföring.
Men är det någonting annat än att säga att man är väldigt trött?
Om man frågar patienter så brukar de beskriva att när man pratar om utmattning, då är det liksom en annan sorts trötthet än vad man kanske vanligtvis menar om man till exempel har sovit dåligt en natt och man känner sig, eller att man känner sig sömnig. Så med utmattning så brukar man nog ofta mena att den håller i sig, den är mer ihållande och det spelar inte så stor roll vad man gör. Man är trött ändå, även om man försöker ta en tupplur eller man ligger i sängen extra länge för att bygga upp energin, så är man ändå trött och man vaknar inte utvilad på morgonen.
Men det här låter ju också väldigt likt hur det är om man är en tonåring som är deprimerad exempelvis. Då är man ju också har låg energi och låg motivation. Det ingår ju diagnoskriterierna för depression. Hur ska man veta vad som är vad där, tänker du?
Ja, det är en pågående debatt kan man säga i forskningssamhället. Hur man ska kunna separera de här begreppen. För det stämmer bra att utmattning är ett av de vanligaste rapporterade besvären som patienter med depression uppger. Så det är liksom ett jättevanligt problem om man är deprimerad. Så som man har försökt särskilja dem, eller det sättet som så som många pratar idag, är att man kan uppleva att man är väldigt motiverad att göra saker. Man vill väldigt gärna kunna gå till skolan eller gå på fotbollsträningen eller göra olika saker. Men man klarar inte det för att liksom, kroppen lyder inte riktigt. Man får inte hjärnan att hänga med. Det är en upplevelse man kan ha. Och det skiljer sig från depression, i alla fall hur det tar sig uttryck. För att deprimerade personer kan oftare beskriva att jag har ingen lust. Jag vill inte göra de här sakerna. Jag saknar någon typ av initiativförmåga eller intresse för sånt som jag tidigare tyckt om. Men det är mer en semantisk skillnad. Så det är svårt att veta om det rent medicinskt är någonting helt annorlunda med utmattning än med depression.
Men är det rätt att säga att du inte tror att till exempel utbrändhet och utmattning och kanske inte heller depression, de är inte distinkta medicinska tillstånd? Eller vad tänker du? Det här är en jättesvår fråga såklart som ingen kanske vet svaret. Men vad lutar du åt?
Nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att, alltså vi vet inte riktigt idag, men för mig som kliniker så känns det inte alls självklart att de ska bara buntas ihop till en stor grupp. Och att det finns studier där man har sett att SSRI, alltså medicinsk behandling för depression, kan hjälpa en att minska den här liksom, uppgivenheten och liksom, avsaknad av lust och intresse. Men att personer ändå kan ha kvar en svår trötthet. Så att alldeles oberoende av vilken diagnostisk etikett man sätter, så tror jag att det finns någonting värdefullt i att känna igen den här ihållande svåra tröttheten eller utmattningen. Och att det kan vara så att vi behöver förstå mer om hur ska vi kunna göra så att man också kan komma åt den. Och inte bara den här nedstämdheten som är central vid depression.
Just det, så det du säger är att du tycker att det verkar rimligt att göra en distinktion mellan depression och utmattning, utbrändhet?
I vissa fall, alltså det finns så stora överlapp. På gruppnivå så vet inte jag svaret än, men jag skulle gissa att man behöver, att det finns en poäng. Så man kan vara deprimerad och vara väldigt trött. Nu ska vi se så jag inte går bort mig här i de här komplicerade tankegångarna. Man kan vara väldigt många som är utmattade och kanske har en utmattningssyndromsdiagnos är också deprimerade. Men det finns också de som är väldigt utmattade och väldigt trötta och det går liksom inte över. Men de har ingen sån tydlig deprimerad bild. Och det vi inte vet idag är, behövs det helt olika typer av behandlingsinsatser eller är det helt olika sätt som vi ska bemöta de här patienterna beroende på om de är tydligt deprimerade eller inte samtidigt som de är så här trötta. Och det är en osäkerhet idag.
Men jag vill absolut att vi ska komma till behandlingssidan eller liksom hur man ska tänka för att hjälpa de här tonåringarna. Men förlåt, jag får liksom insistera på det här. För jag tycker själv att det är så intressant med de här orden som vi använder. Och när vi pratade innan så använde du ordet narrativ. Liksom, vad tänker vi om de här begreppen? Så, vad tänker du om utbrändhet versus utmattning då? Vad tänker du är skillnaden på de orden? Tycker du något kanske är bättre att använda än det andra?
Jag tror numera så används de i stort sett lite på samma sätt. Det har blivit väldigt vanliga ord som vi använder både för att beteckna att vi är väldigt trötta efter en period av ansträngning eller att vi är väldigt långvarigt ihållande utmattade. Så det kan betyda väldigt många saker. Generellt så kanske utbrändhet är lite mer någonting som vi kan säga bara, jag känner mig helt utbränd. Jag har jobbat så mycket eller det har varit så mycket på gång. Det kanske inte är så tydligt kopplat till att man tänker sig någon typ av sjukdomsprocess. Medan utmattning har ju blivit i Sverige mer kopplat till diagnosen utmattningssyndrom. Och den kan man ju läsa om bara i dagliga medier i princip. Att det kan vara väldigt farligt och väldigt långvarigt. Och kanske ibland kan man läsa att det är förknippat med hjärnskador av olika slag. Och viktiga biologiska förändringar.
Skada på hjärnan.
Ja, men det är liksom den bilden som kan framträda i medier. Men jag tror gemene man använder nog de här begreppen ganska mycket som att det betyder samma sak.
Just det. Men tycker inte du, jag tycker utbränd låter mycket mer definitivt. Det låter som liksom en propp i ett proppskåp som har blivit utbränd. Den är slut, du måste kasta den här proppen. Utbränd låter så slutgiltigt. Utmattad skulle man väl säga. Jag är helt utmattad. Jag har varit ute och sprungit på stan hela dagen. Nej, men det här är kanske bara mina konnotationer.
Och jag tror att det var därför som de som initialt tog fram diagnosen utmattningssyndrom ville göra ett avsteg från utbrändhet som begrepp. Just för att det signalerar ju egentligen, om man lyssnar på ordet, just som att det är någonting som är helt slut och har brunnit upp och det finns ingenting kvar.
Exakt.
Men det har ju hänt mycket med de här begreppen de senaste 20 åren. Och inte minst i Sverige. Med tanke på att vi här då som enda land faktiskt gjorde en egen medicinsk diagnos av den här kliniska bilden som kan uppstå när man upplever att man har haft för mycket på gång. Eller att det har varit för mycket i livet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ska vi prata lite om hur man kan hjälpa de här tonåringarna då? För det är ändå det som är viktigast. Och då har man ju pratat, vi har gjort intervjuer i den här podden tidigare, till exempel med Niklas Almén. Och då pratar man ju jätteofta om det här med hur viktigt det är med återhämtning. Vad tänker du att man menar med det? Och liksom hur hjälpsamt är det att säga att de här tonåringarna eller de här patienterna behöver bli bättre på återhämtning?
Egentligen är ju inte det så hjälpsamt att säga att man behöver bli bättre på återhämtning. Eftersom att det kan betyda så väldigt många saker. Det tror jag säkert att Niklas också tryckte på. Att det är väldigt individuellt vad det är. Och han pratar ju också mycket om att man behöver hitta vad är återhämtande för mig. Men vad betyder det när någonting är återhämtande? Jag tror att det är ganska lätt att man tänker att det handlar om att jag känner mig helt stilla och lugn. Jag mediterar, jag känner ingen stress. Till exempel, det kan lätt bli förknippat med vila. Och det är inget fel med det egentligen. Men jag tror att för att det ska bli hjälpsamt, för att man ska få bukt med liksom en hög stressnivå, så behöver man bredda det begreppet väldigt mycket och kanske snarare prata om vad kan det vara. Det kan vara att engagera sig i helt andra aktiviteter än det som man kanske, om man har suttit i skolan hela dagen och det känns som att man får svårt att tänka och fokusera, då behöver man skifta aktivitet. Och det här vet jag att Niklas skriver och pratar om på ett bra sätt.
Alltså skifta aktivitet till någonting kvalitativt annorlunda?
Ja, så att det handlar ju inte om att sen ska man gå hem och lägga sig på soffan. Och sen är det jättecentralt att se över sina sömnvanor. Att försöka ha rutiner kring det. För sömnen är oerhört viktig, som vi var inne på tidigare i den här upplevelsen av att man är väldigt trött och utmattad. Är man uppe väldigt sent, får man för få timmar sömn till exempel, så blir man ju trött efterhand.
Men förstår jag rätt då med att risken är att återhämtning tolkas som skumbad och doftljus eller meditation, men det är inte nödvändigtvis det som man på individuell nivå behöver mer av?
Nej, precis. Där, exakt den sortens associationer tror jag är ganska vanliga. Och jag tror inte att det är något farligt eller dåligt med skumbad och meditation och doftljus. Det kan verkligen hjälpa människor att känna att nu kommer jag ner i varv och efter det här så känner jag att jag har lite mer energi och är lite piggare. Men man kanske inte kan bygga sitt liv kring det, utan vi behöver ju sånt som alla människor behöver för att må bra. Och ofta handlar det om att man har någon typ av social interaktion eller liksom att det finns människor i ens omgivning där man känner sig trygg. Det handlar om fysisk aktivitet och att få frisk luft och vara utomhus under dagarna.
Så liksom lite så här varierad kosttänket. Man ska få lite av allting. Man ska få grönsaker och proteiner.
Precis, och mer att tänka kring variation, tror jag, i hur dagarna ser ut och vilken typ av aktiviteter man har. Kanske kan vara mer liksom konkret för en person än att säga att du behöver mer återhämtning. Att skifta aktivitet lite oftare kan vara hjälpsamt till exempel.
Jag tror, det här kanske vi får klippa bort, men jag tror att det är ganska vanligt att man för tonåringar att man gör så här schema över veckan där de får registrera så här, de här aktiviteterna som jag har, de är energitjuvar. Eller det här tar på batteriet och så måste jag fylla på det batteriet med täta pauser exempelvis. Känner du igen där?
Ja, just det. Batteripratet, ja.
Batterimetaforen, exakt. Och då ser man så här, den här aktiviteten när jag har mattelektion, det tar jättemycket på mitt batteri. Så då måste jag ha en paus efteråt. Eller jag kanske måste plocka bort aktiviteter som drar på batteriet för mycket. Vad tänker du om den metaforen och det liksom tänket? Är det vettigt? En vettig metod?
Alltså som metod i sig att liksom se över vad man gör under sina dagar. Det tror jag kan finnas många positiva. Det kan vara en positiv sak. Men att tänka att jag är en bägare som har en viss mängd energi och den energin kan ta slut. Det baseras inte på någon typ av vetenskap och faktum är att det skulle kunna leda en i fel riktning. Därför att energi är ingenting som, det tar inte slut utan det tar sig uttryck på olika sätt. Och vi kan göra olika saker fastän vi upplever att energin är helt slut. Och då kommer det mer energi. Alltså att det är en mycket mer dynamisk process. Och det är ingenting som är ändligt i någon faktisk bemärkelse.
Så även om du tycker att metoden med att liksom stoppa in pauser och kolla var man blir trött. Att det är ändå bra att hålla koll på det och vad man behöver ha återhämtning, säger jag nu. Det tycker du verkar vettigt.
Att monitorera trötthet i sig kanske inte är det bästa. Då blir man mer fokuserad på symptom. Alltså det vi fokuserar på är sånt som kommer få mer uppmärksamhet hos oss. Om vi intensivt börjar tänka, hur känns det i min stortå just nu? Då kommer vi att märka att att den kanske känns kall, bultar lite i den och så vidare. Och då tar det mycket större plats i vår uppmärksamhet. Så att jag tror inte att man generellt ska gå och skriva ner, när jag gjorde det här, då kände jag att jag blev riktigt trött. Här blev jag också ganska trött. Och nu minskade min trötthet lite. Utan mer i så fall hellre monitorera vad ger mig energi under dagarna. Eller när känner jag att jag känner mig glad och tillfredsställd.
Jag tror att jag har gett som hemuppgift till tonåringar att gå hem och skriva på en skala 0-10. Hur trött var du på lunchen? Hur trött var du när du kom hem från skolan? Och verkligen tränat dem i att monitorera trötthet. Det låter som att det var en dålig idé i så fall.
Ja, det kan ju ha hjälp för en enskild person. Och det kan vara så att det hjälper när vi har att göra med personer som inte är så långvarigt trötta. Men om man träffar patienter som där tröttheten liksom har tagit över handen och de är väldigt uppmärksamma på hur trötta de är. Det tar väldigt mycket plats och fokus i vardagen. Och de utvärderar alla aktiviteter i termer av hur känns det i kroppen, har jag egentligen energi? Då kan det vara någonting som faktiskt vidmakthåller tröttheten. Att det är ett sånt ständigt fokus på hur det känns. Hur känns det? Hjärnan känns trög idag. Det kanske är något fel på mig. Jag kan inte göra det för jag är rädd för att jag kommer bli mer trött. Så då är det bra att liksom skifta fokus bort från olika symptom man kan ha och trötthet som man kan uppleva. Mer utåt, se vad gör jag nu? Och sen kanske efteråt, känner jag mig pigg av det här? Gav det mig energi och tillfredsställelse att engagera mig i de här aktiviteterna? Och då kan man också märka att tröttheten den styr inte lika mycket i vardagen.
För det här är superintressant. Och jag tycker det här pratet om det här, liksom fundera över den här batterimetaforen som dyker upp överallt. Att man måste ladda, att så här, det är precis som en mobiltelefon, man måste ladda den och sen så tar det slut och måste du komma ihåg att ladda den. Det är ju en sån otroligt vanlig metafor hur vi pratar om energi. Som att det är liksom en mängd vi har i oss som försvinner. Och så här, är man extrovert då får man energi av att vara med människor. Är man introvert så tar det energi av att vara med människor. Fast som du säger, det finns inget biologiskt, det är inte sant att vi har energi 89% eller sånt där.
Nej, det är inte sant. Och där kommer ju återhämtningsbegreppet in då som ladda batterierna.
Exakt.
Så det kan ju kroka in lite i den missuppfattningen att energin håller på att ta slut. Nu måste jag akut återhämta mig.
Just det, för det är rött, batteri är rött. Så nu måste jag snabbt fylla på. Men, och du började också prata om det här med liksom att inte, som jag gjorde då med min patient, liksom prata om för mycket om trötthet och hela tiden monitorera och utvärdera hur trött det är. För jag antar att det riskerar att bli att man börjar undvika saker då om man märker att de att man upplevde symptom eller kände trötthet då, att man slutar göra de aktiviteterna.
Ja, för då är det varningssignal, jag måste ladda batterierna eller jag måste dra mig undan för annars kanske jag blir mer trött.
Just det. Kan du inte säga lite ändå, även om vi inte ska prata om liksom regelrätt behandling, kan du inte säga lite vad forskningen har visat om vad det är som är effektivt i de behandlingarna som finns när man har långvarig trötthet?
Vid utmattningssyndrom, som då är en svensk diagnos, där är forskningen ganska begränsad just för patienter som har fått den diagnosen. Och det beror på att forskningen hänger bara på att vi i Sverige bedriver forskning. Så där blir kunskapstillväxten ganska långsam. Men om man breddar perspektivet lite och tittar på samma typ av symptom oberoende av vilken diagnos man har, om man är deprimerad eller om man kanske faktiskt har haft en covid-infektion och sen så går tröttheten inte över. Där har man ju sett över olika patientgrupper att, att man kan jobba med metoder som handlar om att bryta tröttheten genom att gradvis öka aktivitet. Att inte vara så rädd för tröttheten att, och att tänka att jag måste vila tills att den går över. Utan att man först stabiliserar man dygnsrytmen, för den är jättecentral. Och sen att man då bygger på i första hand med fysisk aktivitet. För att märka att jag trodde att jag inte klarade av att gå 100 meter. Och så märker man att men jag klarar av att gå 100 meter. Och när jag gör det nästa dag så kan jag gå 150 meter till exempel. Att man kan börja väldigt smått. Nu pratar vi om personer som är liksom jättebegränsade av trötthet. Så att, men jag tror att gradvis kunna öka och ändra hur förhållningssättet är till symptomen och vad man tänker att man klarar av och inte klarar av med små steg kan vara, det har man sett är viktigt. Och sen får man ju lägga på då inte bara fysisk aktivitet utan även andra typer av aktiviteter som kräver att vi engagerar oss och som sociala aktiviteter och såklart sysselsättning, arbete, skola och så.
Just det. Alltså kognitivt, inte bara fysiskt utan också kognitivt krävande uppgifter.
Ja, och där man tränar uppmärksamheten genom att kunna vara fokuserad på ett samtal under kort tid och sen öka den tiden eller öka samvaro med andra människor.
Men det här med att monitorera, att man liksom känner efter hela tiden. För när vi pratade innan så sa du det här begreppet katastrofiera. Att de här patienterna kanske, ja, vad betyder det att de katastrofierar och varför är det ett problem?
Ja, men katastrofiering handlar ju egentligen om en sorts orostankar som man utvecklar av ganska naturliga skäl när man är långvarigt trött. Man har försökt hantera tröttheten på olika sätt. Man försöker sova mer men man märker att man ändå inte blir piggare. Och så kan tankarna dras till att det är någonting fel på mig. Är jag sjuk? Och så får man tankar om, speciellt när man hör då kanske från olika dagstidningar och sociala grupper, att det här är tidiga tecken. Det kan vara tecken på att någonting har hänt i din hjärna. Utmattningssyndrom tar jättelång tid att bli frisk från. Och så utvecklar man liksom idéer om sitt tillstånd som kanske gör att man blir ännu mer rädd att försöka liksom göra saker som skulle kunna då trigga att man känner sig trött. Och så drar man sig tillbaka mer. Det får en konsekvens för ens beteenden och skapar mer stress för en person som kanske redan är ganska stressad.
Om man är till exempel förälder till en tonåring som oroar sig mycket och liksom orolig för att hjärnan är sönder eller hur ska det gå med min skola eller kommer jag kunna få ett jobb när jag är så här trött? Hur kan man svara på sådana tankar för att det ska bli hjälpsamt?
Men jag tror att det är jätteviktigt att oftast är det kanske föräldrarna själva som får den sortens orostankar när ens barn blir allt mer passiv och drar sig tillbaka. Och det är viktigt att inte då trigga den här oron mer än nödvändigt. Utan att kanske se att det är ganska vanligt att man blir väldigt trött när man har, det har varit mycket på gång, man upplever en hög press på sig kanske. Normalisera det och försöka uppmuntra till att man stabiliserar dygnsrytmen i den mån man kan. Att man försöker komma ut, liksom återuppta aktivitet i små steg. Och det kan ju inte vara så lätt. Alltså, har det pågått väldigt länge så tror jag att i den fasen så kan man nog behöva ta hjälp. För det är lätt att man även som förälder går in i det här tänket att oj, är det någonting fel på riktigt? Och faktum är att eftersom att svår trötthet kan såklart också vara en konsekvens av att man kanske har något virus eller man kanske behöver järnbrist. Man kan behöva göra en läkarundersökning. Så då har det pågått under en lång tid och tycker absolut att man ska gå till sin vårdcentral och lämna prover och få en undersökning. Om det sen visar sig att vi har ingen tydlig förklaring till varför du är så här trött. Då kan man också antingen på egen hand eller att man får hjälp av en professionell i vården att liksom systematiskt jobba med den här tröttheten och bygga upp aktivitetsnivån igen. Nej, men det här spänner från liksom lindriga besvär som är helt normala och trötthet är normalt och att känna stress är helt normalt till att det kan bli så att man blir väldigt passiviserad och sängliggande. Så det är svårt att rikta in precis liksom vad gäller för mig. Men i tidigare skede om man upplever mycket stress och så är ju Niklas Alméns bok Återhämtningsguiden bra för att tänka kring hur man kan skifta mellan aktiviteter och helt enkelt jobba med hälsofrämjande vanor. Sen finns det ingen bra svensk litteratur idag, tycker inte jag, när det gäller hur man ska förhålla sig till svårare symptom på utmattning. Giorgio Grossi har ju skrivit böcker också mer om utmattningssyndrom och hur man kommer vidare efter utmattningssyndrom. Men samtidigt så tycker jag generellt att man ska vara lite försiktig med den diagnosen när det gäller ungdomar. Det är så många idéer kopplade till liksom hur långvariga besvären kan bli och just det här timglasmetaforen som inte har så mycket vetenskapligt stöd för. Men däremot så är de interventionerna ofta hjälpsamma att förstå att det finns saker jag kan göra för att påverka min egen hälsa.
Tack så mycket Elin. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och Facebook. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.